En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.
Välkomna till Åsiktskorridoren. Vi måste börja med ett viktigt meddelande. Ni äter alltså gröna mandariner som ni, någon har påstått för er att de är mogna. Att de ska vara gröna.
De är goda.
Vadå, är de det?
Ja!
Det finns gröna mandariner.
Kan äta, ja. Det är en grön mandarin, fast den är gul, men skalet är grönt.
Mm. I Linköping kallar vi det för lime.
Mm, det är lime.
De säger att det är
ju,
lime.
Den var ju sur och bitter, alltså omogen mandarin.
Den är saftig.
Den är det en sån här, som säljs i någon sån här jättefrän hälsoaffär för massa pengar, sen påstås ni köpa de här och de inte kan bli av med den, så kallar de det grön mandarin, fast det är bara en omogen mandarin.
Fast den är god, jag lovar.
Nej, jag smakar just den är inte alls god.
Ja, men du har ju fel.
Välkommen Sara Skyttedal.
Tack.
Kristdemokrat. Anders Lindberg. Mm. Socialdemokratisk ledarskribent.
Hej.
Daniel Svedin.
Hej.
Också tack på den socialdemokratiska den ledarsidan. Oberoende. Och jag är Fredrik Virtanen som ju skriver på er sida. Men försöker ju vara så borgerliga någonting kan för att supporta vår gäst.
Du lyckas väldigt bra med
ja, borgerliga. Jag har spelat centerpartist väldigt duktigt många gånger. Till Ulrika Schenströms
du förkret. Är centerpartist.
Exakt, jag kanske rent av är centerpartist. Ni kände från bokmässan förra gången. Jag lyckades inte lyssna. Hur klarar ni er utan nej? Det var första gången på minst 120 avsnitt.
Det gjorde vi inte. Det blev katastrof. Det blev demonstrationer utanför bokmässan. Det var jätterörigt.
Var det därför? Jag förstår. Ja, kul att Sara skjuter där här igen. För tredje gången då alltså.
Ja, men visst.
Vi kan börja snacka lite om hur bra det går för sot. Nej, det gör vi inte. Vi tar Moderaterna först. I helgen valdes Ulf Kristersson till ny M-ledare. Och sen presenterade sitt nya lag. Nu måste jag läsa innantill här. Elisabeth Svantesson, ny ekonomisk politisk talesperson. Jessica Polfjärd, arbetsmarknadspolitisk talesman. Tobias Billström lämnar rollen som första vice talman och blir partiets gruppledare i riksdagen. Och Gunnar Strömmer, advokat och tidigare muffordförande, blir partisekreterare. Så den som var partisekreterare förut, han fick bara mycket kort tid, eller hur? Vad heter han?
Anders Edholm.
Han blev degraderad till organisationschef och biträdande partisekreterare igen.
Ja, men så där brukar man ju, så det tolkas ju alltid i olika falangperspektiv. Vad är det för gäng som tar över nu? Vilken falang är det?
Alltså det är väl ganska stabilt traditionella moderater. Det är ju ganska smart drag egentligen när det går dåligt för ett parti att återgå till sin här kärna. Liksom. Och det är väl det man gör. Jag tycker att de har valt ett bra lag faktiskt. Jag blev positivt överraskad. Eller överraskad, men det har väl varit ett steg i det här ledet där man ändå har förflyttat sig tillbaka till en gammal.
Men vad är kärnan i Moderaterna då? Det är ju inte Reinfeldt, det som var kärnan i 8 år är inte kärnan längre.
Alltså lite kul, hans tal, Ulf Kristerssons tal i söndags, jag var där och lyssnade på moderatstämman och han bjöd ju in så att säga varje typ av moderat. Han tog upp liksom gamla ledare. Det var till och med okej att vara liksom ny moderat. Han lyfte fram Fredrik Reinfeldt där som satt på första bänken och log stort. Så att han visade ju liksom att alla typer av moderater är välkomna. Men när jag ser den här uppsättningen människor, då ser ju jag en liten krets människor som i ganska hög utsträckning är kompisar med Ulf Kristersson själv. En sån här återanvändning av Gunnar Strömmer till exempel, han är en gammal kompis till Kristersson. Han är ju en sån här antifacklig aktivist, han har ju varit känd som väldigt mycket utifrån att så här, jobbat mot facket via så här, juridiska vägar då, att försöka hantera det och så. Så att jag tror att han Moderaterna försöker framställa honom som en ganska trevlig och så här Fabro Barbro mysig person. Och det tror jag att det, läser man vad han har sagt och gjort, så upptäcker man ju att han inte är det, så att säga.
Anna tror du. Vet ni vem som blev med i Moderaterna i helgen?
Ja.
Vem?
Min gamla kompis, Åke Ortmark.
Ja, precis.
Jasså.
Ja, han kom ut som moderat. Intressant.
Han har alltid varit moderat.
Nej, han twittrade att han har blivit moderat och så skrev han intressant. Jag har nästan alltid hållit avstånd till olika partier. Och sen skrev han om så här, vi moderater är olika. Alltså nu är han verkligen inne i sin moderat identitet. Men sen var han blivit besviken också för att han fick bara en jättedåligt flygblad och lite knappar hemskickat. Han ville ha bättre giveaways för Moderaterna.
Det var en snabb, alltså. Det var hela partimedlemskapet i liksom en...
Ja, det är mycket...
Nu är han besviken,
han känner inte igen sitt parti.
Åke Ortmark är en legendarisk tv-journalist och så. Men på senare år Och som sagt, vi jobbar ihop på TV8 en gång i tiden. Han är ju otroligt trevlig och sympatisk man. Men han har ju på senare år gjort sig väldigt, väldigt, väldigt känd som klimatskeptiker, heter det så? Mm. Alltså, ja, det borde inte heta så. Men
för, det är ett konstigt ord. Ja, men man är skeptisk till klimatet.
Ja, det är för det.
Ja, det är man ju generellt.
Han är högst skeptisk.
Ska det inte bli lite varmare? Jo, jag tror att det ska bli lite varmare. Det kanske är därför det kommer.
Och sen dessutom,
det är någon som inte är emot att det blir lite
varmare.
Och dessutom kommer... vad heter han? Rickard Herrej, som är mest twittrad tokigheter. Och vem är det mer? Ann Hebel är moderat. Alltså, jag vet inte om de här värvningarna, om det här är det här bra för mig? Är det här namn man vill ha i sitt parti? Ortmark för all del. Men som sagt, moderaterna förnekar ju inte att det pågår en växthusuppvärmning.
Nej, men vi moderater är olika, som Ortmark har sagt. Mycket, man kan säkert vara klimatskeptiker även i Moderaterna.
Skulle du vilja ha med dem i KD?
De här personerna?
Ja.
Men Rickard Herrej
är ju... Ja, jag tror att det var många som var förvånade att Rickard Herrej inte var kristdemokrat. Mormoner brukar ju antingen moderater eller kristdemokrater. Det är inte så stor spann i den.
Är han mormon?
Ja, alla bröderna Herrej.
Jaha, okej.
Okay. Minns du inte Diggiloo Diggiley? Den handlar just om mormonrörelsen.
Va?
Nu
driver ni med mig. Nu driver ni med mig.
Nej, det sista var ett skämt. Men,
ja, men det värsta är att jag vet ju inte sånt.
Jag sitter här och skäms.
Och den som är så bra. Och så har man sjungit den.
Ja, men nåväl. Är det här en toppning alltså av laget? Du säger att det är hans polare, Kristianssons. Du säger att det verkar bra. Och Daniel, avgör det här då?
Jo, men det är väl lite grann en toppning av laget. Jag håller ju med Anders om att det är personer som... Det är ju liksom någonstans 90-tals muff som tar över lite grann. Mm. Och de som förlorade mot Reinfeldt, det är väl lite känslan att de nu verkligen tar över partiet. Sen är, ju liksom, är jag dålig på muff. För Ström, det var först Kristersson, sen Reinfeldt var Idegard däremellan och sen Strömmer. Så Det han är liksom the missing link. Men han prästvigdes som
jesuit. Ja, och då träffade jag var där. Och då träffade jag både Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson. Så alla var där och samlades. Så det var som att den moderata rörelsen...
På Facebook var det faktiskt ganska tydligt när man såg de moderater man känner. Så här, då, så det verkar, alla verkar ha en relation och alla verkar vara där. Så att, och sen åker alla och går på moderatstämman dagen efter.
Ja, men det var lite som ett förmöte. Jag är van att gå till katolska kyrkan och är lite ovan vid att det känns som ett förmöte till moderat partistämma. Men det var väldigt trevligt ändå.
Kan papismen bli en fråga i svensk?
Nu tycker jag att du trycker det på ett väldigt otrevligt sätt.
Nej, jag ska bara säga. När vi pratade strax innan om Theresa May, att hon
är inte så bra på religion på det här bygget.
Hon är uppvuxen i en katolsk familj. Theresa May, hennes pappa var katolsk präst. Och vad heter han nu, den här lilla figuren som det gick så dåligt för?
Cameron?
Nej, den som också ville bli Tory-ledare. Liten bleksiktig glasögonorm.
Boris Johnson?
Nej, glasögon. Michael Gove.
Michael Gove.
Han skrev en fruktansvärd text om Theresa Mays, att hon är liksom closet catholic och att det är väldigt farligt att vi låter henne bli ledare för vårt parti. Det var det jag ville säga.
Det är ditt teologiska inspel för dagen.
Ja. Men jag vet inte vad var poängen.
Vad ville Michael Gove säga? Michael Gove är helt rubbad i och för sig.
Ja, alltså, men jag tänker, kan i falangstiderna, kan det vara ett problem för Ulf Kristersson att han har varit i en katolsk kyrka?
Jaha, han är papist.
Nej, det tror jag inte.
Om jag ska vara helt ärlig så tror jag faktiskt ingen ens vet om vad folk har för religion i Sverige.
Nej.
Jag tror inte. Fast jag tycker faktiskt att det var en intressant grej. Kommer ni ihåg när de skulle presentera Elisabeth Svantesson i Svenska Dagbladet i helgen? Då satte de rubriken kristen maktmänniska. Och då kände jag så här, ja men vadå, vad har det med saken att göra? Så, och det var ganska intressant. De försökte ju trassla sen Svenska Dagbladet hej vilt med det där. Jag vet inte om de lyckades komma ur det någonsin till slut.
Ja, men när hon tillsatte som minister så var det ju ganska mycket ändå samtal om hennes religion. Hon kom ju från en frireligiös liksom, del som ändå är lite...
Fast det är väl mer att hon är så antiabortaktivist. Var det inte det som var grejen?
Nej,
att
hon var den nya till livet eller vad det hette. Systerkyrka till livets ord. Och det är ju precis. Så att säga på samma sätt som det är en diskussion ifall Kristdemokraterna väljer liksom representanter från den delen av svensk frikyrklighet, så brukar det bli debatt. Och jag tycker det är intressant att man lyfter upp det, för annars är vi ju väldigt sekulära och skiter i vad människor tror på och låter det vara en privat sak. Men
ja, men det är exakt. Men det är just det, är något skumt att vara en kristen maktmänniska. för oss andra som inte är kristna som du, Anders. Du tycker att du kan skriva så, vi tycker att det är självklart.
Nej, jag tycker inte att det är riktigt okej att sätta den rubriken, det tycker jag inte. Jag tycker det är konstigt att sätta den rubriken
en
faktiskt.
En muslims maktmänniska.
Ja, det skulle liksom man aldrig gjort. Och jag tycker det är konstigt. Sen så tycker jag att hon har ju skumma värderingar, och det beror ju på att hon är moderat. För moderater är ju skumma, men det har ju inte med, det är inte i första hand liksom.
Kristen höger har också skumma
kristen värderingar. Höger har det, men då är det höger som är grejen. För det finns en kristen vänster också, så att man, jag tror att man får ändå lite försiktig med rubriksättning och sånt. Och när man, jag kommer ihåg när hon presenterades, det var så här fördelar och nackdelar som SVT hade. Och då lyfte man fram fördelar och nackdelar med Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson. Och då var massa fördelar och nackdelar med båda. Men en av de stora nackdelarna som aktuellt lyfte fram med Elisabeth Svantesson, det var religiös. Och det där är så här, liksom, jaha. Och jag tycker det där är konstigt faktiskt. Så mitt problem med henne, det är ju till exempel Ja till livet, att hon var informationssekreterare Ja till livet. Det tycker jag är jätteproblematiskt liksom.
Sådana åsikter får man ha.
Jag tror inte heller att det är någonting som kanske skulle skrämt bort så många väljare egentligen, eftersom jag tror att det är rätt många som inte, så att säga, bryr sig så mycket om vad dess politiker egentligen tror på.
Så länge man tar folk i hand är det okej okay, och tror på vad som helst.
Det var det Göran, Stefan Löfven, så här i Sverige tar vi varandra hand.
Kvinnor och män.
Ja, så enkelt kan man göra det för sig.
Den debatten hade jag glömt bort.
Ja, den var
det år? Det vet man inte.
Nej, det måste vara flera år sedan.
Men intressant att svenskan skriver det här då.
Man vill ju partiet klappa ihop.
Och jag förstår, så rekryterar ju Moderaterna nu, alltså på tjänstemannasidan, tre skribenter från Svenska Dagbladet. Vilka är det här egentligen?
Det är han Frahajo, Fredrik Johansson.
Frahajo är alltså hans titel, Twitter-handel.
Precis, och så är det hon, vad heter hon? Ivanov.
Alexander.
Ja, just det. Och sen så är det Anna Charlotte Johansson, press som går tillbaks.
Hon som var Bildts pressis förut.
Precis,
va?
Och hon säger att det stod i pressmeddelandet att hon närmast kommer från Svenska Dagbladet. Så jag antar att hon har varit en av deras 800 000 op-ed-skribenter där. Mm. För jag kan inte säga att hon, det är.
Men det är tre ändå från, ja. Alltså när Moderaterna ska rekrytera så tar de ändå tre från Svenska Dagbladet. Och Svenska Dagbladet har ju inte varit jättesnälla mot Moderaterna. Så det tyder väl på ändå på kanske någon slags liksom, att man ändå lyfter in någon slags nya människor lite grann. Även om de där är inte så nya, men ändå, de har ju en partibakgrund. Men,
verkligen, men, de är inte journalister i huvudsak.
De är inte journalister,
men Sara,
i första
hand. Men från vilken ledarredaktion skulle ni vilja rekrytera till KD egentligen? Det är väl också i så fall just den, va?
Ja, nu är det,
va?
Kamp om den här gruppen människor.
Ni får ta de sista som är kvar där, typ Ivar Arpi.
Det är den sista som är kvar, den enda som
och
är kvar.
Och Per Gudmundsson och Tove Livendal.
Och
som också tidigare med fortfarande.
Ja, Maria Ludvigsson.
Men hon är ju moderat.
Icke att förglömma Maria Ludvigsson.
Ja, just det. Festligaste. Det kan ni ta. Hon är ju sympatisk och glad. Ja,
trevlig. Och
absolut. Men jag tycker som sagt att det är ett sundhetstecken att Moderaterna tar in personer som ändå har liksom varit liksom kritiska längs med vägen och vågar.
Nu vet inte jag om ledarsidan just varit så kritisk.
Alltså i Moderaterna så är det ju en snackis att man alltid ska säga upp Svenska Dagbladet så fort de skriver någonting negativt om Moderaterna. Och efter åren så antar jag att alla har sagt upp sin prenumeration på Svenska Dagbladet. Så att men nu verkar det vara igång igen här. Får vi se.
Jag tycker det är kul. Jag vill minnas att Kristersson snackade mycket om det skulle bli god ton. Det vill han se nu. Han vill se att det skulle vara god ton i debatten.
Behövs det?
Ja, det behövs ju. Jag antar att han vill ha det för att inte man ska påminna om alla hans olika.
Han vill inte diskutera sina lägenhetsaffärer.
Som han borde gått till hemlösa kvinnor och sånt. Men jag vet inte, det är väl. Men jag tänker på att så länge Hanif Bali twittrar kan det aldrig bli någon god ton.
Vi är många som
ser fram emot det här. Hur det ska gå.
Nej, jag vet inte. Men det finns väl liksom en poäng i det där. Jag tror att Twitter som fenomen premierar ju att man intar idiotpositioner hela tiden och att det ska gå snabbt. Mm. Det har väl inte gynnat en enda offentlig person att börja twittra.
Kommer alltså, det därför förändras nu när de ska dubbla antalet tecken? Det är nu det blir balanserat och nyanserat.
Det var det han menade.
Ja, visst.
Nu är den vuxen i rummet. Jag har 280 tecken till mitt förfogande.
Nej, det är sant. Det har inte gynnat
Erik Rosén har 280 tecken.
Oj.
Ska vi jämföra för och efter?
Mm. Vi går vidare. Nej, vi tar inte sossarna. Vi tar
Fast det är en intressant fråga du ställer. För frågan är, alltså, är det meningsfullt att försöka få god ton? Jag vet att jag försökte med det i höstas någon gång. Det gick inte så bra. Så att liksom,
men varför gick det inte bra?
Nej, men det var ju ingen annan som ville ha god ton. Där stod ju jag. På riktigt så tänker jag att liksom, alltså, vi har ju det samtalsklimat vi har därför att vi har de konflikter vi har. Så att frågan är, kan du liksom, i ett samtal som handlar om liksom kulturkrig, tror jag generellt att det är svårare att ha god ton än i ett samtal som handlar om höger-vänster. För att höger-vänster är liksom så här traditionellt, det handlar om så här kollektiva storheter mot varandra. Kulturkriget handlar ju ofta om en själv, ens egen upplevelse, ens egen känsla. Och det är klart att då riskerar väl tonen att spåra liksom, därför att det blir...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
En annan konfliktlinje kan jag känna.
Men jag tycker att man borde kunna liksom ta bort någon av de här metanivåerna. Liksom. Det är ju debatten om debatten om debatten hela tiden. Och det tenderar ju att bli liksom helt liksom så här incestuöst i sitt liksom karaktär. Nästan.
Sen har ju god ton har ju blivit lite som en så här trop, nästan som fake news. Att allt man inte håller med om har liksom blivit fake news. Alltså man anklagas... Jag som ledarskribent, liksom, vem jag är som avsändare är ganska tydligt, men jag anklagas ändå för att sprida fake news för att människor inte håller med om min åsikt. Och likadant är det ju med god ton. Sådär, att är man lite, alltså allting som är det man upplever att man inte håller med mig, så bryter jag mot överenskommelsen om god ton. Att det liksom det, när det blir ett nästan... ja, men en etikett på någonting, så kan det användas hur som helst mot det, avvikande åsikter, man ska säga. Exakt. Och beteckna avvikande åsikter.
Jo, det är ju, men det är en taktik där också. Beskylla dig för att ha dålig ton är ju bara för att man själv ska kunna fortsätta, till exempel.
Så vad menar Kristersson då?
Ja, exakt, vi får se. Vi får väl se vad han menar. Blir
med det någon god ton? Alltså, ska vi ha Hanif Balis Twitterkonto som en sån här termometer?
Ja.
Vi kan testa.
Jag vill samtidigt att han fortsätter. Det är visst, offren, det är jobbigt. Man hamnar ju
i
trollhäll när man har blivit påbad av honom. Liksom. Men samtidigt, folk flyr ju just från den där typen av vulgariteter i Moderaterna till Centern, till exempel. Så att, jag menar, han är det bästa som kan hända Stefan Löfven.
Ja, men kan vi inte ha någon som temperaturmätare? De har ju stämma nästa helg.
Ja, jag reder ut det. Jag skriver om det här till på lördag, känner jag. Det måste jag göra. Nu går vi faktiskt vidare. Kan vi släppa det här nu?
Förlåt.
För det som är spännande är ju spanska regionen Katalonien som vill ha självständighet. Det var omröstning i helgen. Den förklarades ogiltig. Det gick inte ens att räkna, va? För det var så, blev så svajigt. Men framförallt så blev det ju... påhopp på folket som ville rösta. Makten i Madrid slog ner den här demonstrationen, eller den här försöket till att rösta, väldigt brutalt. Men om vi tar frågan först, ska Katalonien vara självständigt?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att däremot att det finns goda skäl för Madrid och centrala Spanien att liksom ta deras anspråk på allvar och göra en inledande form av seriös förhandling. Och det har man ju avböjt under alla år. Och jag tror att rätt många som såg de här klippen liksom, som man filmade med mobiler från vallokaler helt plötsligt tyckte att det var, alltså, svingade över till separatisternas sida. Inte för att man kanske håller med i sak om att liksom, en utbrytning från tonen är positivt. Däremot så ser man att liksom det, alltså, det är någonting, man ser det som självklart att man borde kunna få folkomrösta med en sån här sak. Det bryter ju mot spansk grundlag, men det är klart att man skulle kunna liksom konstruera någon form av folkomröstning som inte gör det. Men där har ju Spanien sagt nej. Det har ju varit en, den här rörelsen har ju hållit på hur länge som helst och försökt driva fram mera liksom rätt till att behålla sina skatteintäkter, större rätt till självbestämmande över regionerna. Generellt sett är det ju positivt att man decentraliserar makten liksom, inte bara i Spanien utan även i Sverige liksom. Så att det är ju positivt och det kan man ju få till utan en total separation. Men så som liksom Spanien agerar nu är ju oerhört arrogant och jag är faktiskt orolig för att det här kan skena iväg till, alltså i värsta fall, någon form av nytt inbördeskrig om det inte liksom är så att någon börjar backa snart. Liksom.
Ja, jag blev också liksom på katalanernas sida när jag såg allt det där. Liksom, även om jag egentligen är helt mot alla former av separatister. Från Evert Ljusberg till Katalonien.
Evert Ljusberg är alltså president i Jämtland.
Och vi ska säga att Katalonien, om ni inte hängt med här, det är alltså där Barcelona ligger, så det är en mycket rik region i Spanien.
Men man kan väl säga också, det finns också en annan dilemma tycker jag med det här, och det är som den här acceptansen för nationalism. Och där kan jag känna, jag allmänt ogillar sådana här regionala separatistiska tendenser. Samtidigt, var har det funkat när man har försökt lösa det? Jo, till exempel i Skottland har det funkat, i Quebec har det funkat, i Kanada. Där har man haft folkomröstningar som slutar med att man är kvar i länderna. Och jag undrar ju, en folkomröstning i Katalonien, en riktig folkomröstning, alltså som nu bojkottade ju alla de som ville att man skulle vara kvar i Spanien, de bojkottade ju den här folkomröstningen.
Runt 40% var det som deltog.
Ja, exakt. Ja,
så att jag menar, det är ju inte alls otänkbart att en folkomröstning där skulle sluta på samma sätt. Men just det här, liksom, det finns ju en riktig konflikt mellan demokrati, att all makt måste på något sätt utgå från folket och folket måste godkänna sina makthavare, å ena sidan, och å andra sidan den här typen av statskonstruktioner som är liksom blandningar av olika regioner som har tillhört olika länder och så vidare. Mm. Och jag tänker ju på något sätt att enda sättet att lösa det här, det är vid förhandlingsbordet. Och då får man på något sätt acceptera att man tycker olika, och så får man hitta en problemlösningsmekanism som alla kan acceptera, som man gjorde i Skottland till exempel. Men jag blir lite orolig också när jag ser det här, så här nationalism till vänster. För det såg jag i Skottland också, att liksom en slags vänsternationalism som börjar betona liksom den nationella särarten och det nationella språket och så vidare. Och det där är inte jag alls bekväm med. Och det spelar ingen roll för mig om den är katalansk eller spansk. Liksom.
Samtidigt så erkänner ju spansk grundlag även att det finns olika nationer inom Spanien. Mm. Så att man är ju liksom öppen för att det finns liksom en Basken.
Men det var väl särskilt under Thatcher-eran som Skottland inte ville vara med under hennes styre, eller hur? Och då kan man förstå det där perspektivet. Jag skulle inte jag heller vilja velat.
Fick ju ingen särskilt bra utväxling på, alltså att man röstar knallrött i Skottland från 50-talet egentligen fram till förra valet, och det blir nästan aldrig Labour-regering, och till slut så blir liksom det skotska nationalpartiet där ett bättre vänsterparti än vad Labour var, eller uppfattades vara det. Och drev samtidigt att vi ska få bestämma själv och behålla våra pengar. Under Tony Blair-regeringen fick de ju mycket större självstyre i Skottland och fick ett eget parlament. Och...
Jo, men det är väl kanske det som är lösningen på alla de här regionala rörelserna i Europa. Att liksom, å ena sidan har en Europanivå som är gemensam, och å andra sidan så får de väl göra lite som de vill i olika regioner.
Ja, men just nu vill man ju unna...
Det vill ju inte Spanien.
Nej, inte Spanien, men nu vill man ju unna skottarna att få vara med i EU. Liksom, när resten av öarna har lämnat...
Ja, precis.
Även där blev de ju intvingade i någonting de inte ville ha.
Ja, det är det som är problemet. Det är 300 år sedan.
Men ett av problemen med Katalonien är just att vissa separatister vill ju liksom stärka liksom Europasamarbetet och vill ha mera liksom handel och sådär, medan man har ju de här vänsterextrema delarna av sin majoritet också, som ju vill störta EU, störta kapitalismen. Och liksom, det är inte så att de kommer komma överens om vad som skulle hända efter här. Nu
läste en Guardian-artikel om liksom den kommunistiska delen som liksom verkligen, ja, men där inbördeskriget är mycket centralt. Liksom, att de vill ju inte lämna Spanien på de liksom premisser som separatisterna ställer upp. De tyckte att de är supernaiva och exploaterar liksom arvet och minnet ifrån hur vi förtrycktes och mördades under Franco-regimen. Så att det är ju spännande också. Mm.
Ja visst, det går ju långt tillbaka.
Det gör det ju. Mm. Ja, men, och det är väl det som är med vänsternationalismen, tänker jag. Att Skottland, dels det finns liksom Thatcher-åren och spökar, och inbördeskriget är det som spökar i Katalonien. Mm. Och att det finns liksom en känsla för att man ska lämna stora, auktoritära, förtryckande stater som man inte gillar, och så ska vi bygga våra små snälla vänsterstater istället. Men det finns ju en risk för att det kommer dyka upp andra partier även i de här staterna, om de blir självständiga. Att det så kanske inte kommer
min association är ju till Balkan på 90-talet. Ja. Det går ju inte att komma från det. Liksom. Alltså, det här, idén att bilda egna stater har ju inte gått skitsmidigt liksom, historiskt i Europa. Nej, så man kanske ska låta bli den idén. Ja, vi kanske har provat den. Liksom.
Jag tycker ändå att Spanien borde liksom tillåta en legitim folkomröstning, men sen säga att om ni går ur så får inte Barcelona spela i La Liga.
Bra.
Så vinner man. Och så kan vi lägga det här bakom oss.
Ja. Men det är fina, jag tänkte efter. Mycket bra. Men Jämtland kan väl egentligen få dra om de vill. Vi behöver inte dem.
Alltså skulle det på riktigt finnas en folklig vilja att ha folkomröstningar, så får man väl ha folkomröstningar. Jag tror ju att
man kan väl samla in sådana här lokala initiativ.
Ja, men de får väl ägna sig åt det. Jag vet inte, alltså, jag tycker liksom Skottland visar lite att okej, det är väldigt mycket bråk, men ställer man på sin spets, folk verkligen får avgöra, då är människor ganska rationella, väljarna är väldigt kloka och i slutändan bestämmer väljarna. Problemet i Katalonien, det är ju att man liksom sagt att nej, men vi viker inte en tum. Det står i grundlagen att vi inte ens får prata med er om regionalt självstyre. Ja, men hallå, så kan man ju inte hantera opinioner liksom.
Framförallt har det visat sig ganska klumpigt.
Och det funkar ju aldrig.
Sossarna har 32,1% stöd i Demoskops oktobermätning som då Expressen har gjort. Första gången partiet når över valstatet sen mars 2015. Ja, som centerpartist är det här bedrövligt, tycker jag. Vad tycker du, Sara? Du måste ju tycka det ännu bedrövligare.
Nej, men det var väl den här mätningen där Sverigedemokraterna minskade med 2,8%, vilket var väldigt intressant. Mm. Och man undrar ju vad det beror på. Om det var den här vigskandalen som trots vad många, inklusive mig själv, förutspådde, påverkade. Och att det är de som går tillbaka till S till exempel.
Det finns väl också ett drag liksom i den socialdemokratiska omläggningen av politiken att... Men man kan tycka vad man vill om den liksom, migrationspolitiken, men att det liksom har börjat märkas i väldigt många människors vardag att nu finns det faktiskt inte så många nya som kommer hit, och att det kanske sakta men säkert har gått upp en man har fått en känsla för att nu har regeringen kontroll över läget igen, och att man sakta kanske går tillbaka till M och SD och liksom till S och M. Att det kan vara det som spelar roll, och att Stefan Löfven trots allt så växer in i rollen som statsminister, att det blir någon sorts...
Jag har en annan teori också. Demoskop är ju inte någon vidare bra mätning.
De fångade Moderaternas kollaps.
Absolut,
första,
de har fångat några gånger i historien har de gjort, och så. Men problemet med de här mindre och lite konstigare mätningarna, den är att det tenderar att...
Det är många som brukar säga det om er mätning, vill jag bara säga. Nej,
men,
man
får säga det om vår mätning också. Men problemet med det är att när man uttalar sig tvärsäkert om dem, så kommer de tenderar att slå väldigt mycket. Mm. Så i nästa demoskop skulle du inte förvåna mig om sossarna faller 1% och SD går upp 2%.
Du skulle förvåna mig.
Nej, det skulle inte förvåna mig. Precis. Inte demoskop.
Det här hade jag gissat. Det är 1300 pers de ringer runt till.
Fast problemet med demoskop är ju just att de är inte en lika seriös mätning som Novus eller SCB eller något sånt där. Och så att,
det kommer ju en SCB ganska snart. Ja, det blir jättespännande.
Den kommer att bli spännande.
I november, där är verkligen.
Då blir det intressant. Det finns en grej till som jag undrar, som om man nu ändå ska låtsas att man tror att den här mätningen har ett resultat, så tror jag det finns en annan grej, och det är vilka frågor som diskuteras. Därför att när migrationsfrågan har försvunnit från den politiska dagordningen, då har SD försökt gå in i andra frågor. Lag och ordning, där tror jag ändå Moderaterna gick in och klampade sönder den frågan. Sjukvård, det tror jag ändå sossarna har klampat sönder och tagit den frågan. Och nu står SD där, med vad? Ja, det är liksom, de är ingenting. Vad är de svaret på?
Jag tror så att samtidigt att det finns ett enormt tryck att bara rösta mot etablissemanget, oavsett vilka sakfrågor som florerar i samhället. Att den kraften är liksom stark nog för att liksom på något sätt bli irrelevant
Ja, ganska många, det kan det vara. Ganska många ägnar sig absolut åt det.
Det finns ju någonting.
Men är den 15%? Är den 13%? Är den 10%? Alltså, det beror ju på vilka andra frågor som folk tycker är viktiga i valet. Och
hur man uppfattar andra partiers ledarskap. Hur äkta man uppfattar det. Och hur man uppfattar att man tar väljarnas liksom frustration över olika samhällsproblem på allvar.
Men det måste ni väl vara oroliga, tänker jag. Alltså, Kristersson ska vara liksom alliansens sociala röst. Det är ju liksom KDs liksom territorium. Och nu går han in och å ena sidan tar kanske SD-väljare, just för att han är det.
Vi ökar också i den här demoskopen.
Jo, men jag tänker på att han gör det. Om han liksom
störst
tar den...
Störst procentuell ökning.
Men det beror ju på att ni är så små. Nej, men om han går in och tar den rollen, liksom, om SD har den rollen de har, vad tusan är er roll mellan det där? Det blir ju spännande också att hitta en ny... Liksom.
Nej, men samtidigt, jag håller inte riktigt med om analysen att det är S som tar vårdfrågorna på allvar. Jag tycker ändå att mitt parti har levererat ett antal relevanta reformer som skulle liksom kunna som attackerar nuvarande regering för det man misslyckas med inom framförallt alltså de vårdköer som har växt under tiden man har tagit över makten och sådär. Jag tror att där har inte Sverigedemokraterna något förtroende, och jag tror inte att Moderaterna heller har så jättemycket liksom, legitimitet i de här frågorna, utan det är mitt parti som har liksom, ett bra track record också under alliansregeringen inom flera välfärdsområden. Så jag tror att det finns en stor potential där att hämta även för mitt parti.
Ja.
Så ni ska konflikt med Moderaterna om vem som är den socialaste rösten?
Jag tror inte det ens kommer behöva bli någon konflikt faktiskt.
Nej, det tror inte jag heller. Kristersson kommer vilja vara så här ordningsman för alliansen och vara värdig och ha god ton. Men det vore superintressant.
God ton.
Men det vore superintressant att se. Alltså, det Ebba Busch Thor har gjort väldigt mycket under liksom sitt partiledarskap är ju men lite mer hårda frågor. Det vore intressant om hon kom ändå från en kommunpolitisk bakgrund som inte är så hård, utan det är mer äldrefrågor och den typen av saker. Det vore intressant att se henne liksom blomma upp som socialpolitiker och se vad det gör med Kristdemokraterna.
Ja, men hon försöker väl göra sånt, men det är ju inte lika mycket rubriker som något utspel om att man ska bomba flyktingförläggningar eller bygga
Jag är inte helt säker på att jag vill bara dementera den här uppgiften.
Bygga en kanske jag menar. Ja, nej, naturligtvis har hon inte sagt just så, men jag menar på bombretorik.
Skicka
jasplan
till motsvarighetslängningen.
Ja, nej, men så lycka till med det, säger jag till KD.
Tack.
Och för det vill vi ju se en trevlig Alf Svensson-politik.
Ja, och god ton.
Och god ton. Men detta tycker jag vi säger adjö för den här gången.
Ja.
Och ha en väldigt trevlig helg allihopa. Det var Sara Skyttedal, Anders Lindberg, Daniel Svedin och jag heter Fredrik Virtanen. Hej då!
Hej då! Åsiktskorridor.